Välkomna till Slaget efter 12 den här tisdagen den 6 april. Mitt namn är Bettina Sågbom. Miljontals levande djur transporteras årligen ut ur EU med fartyg och så transporteras de också omkring med långtradare. Enligt EUs djurtransportsförordningar så är EU skyldigt att övervaka transporten under hela resan, men det är omöjligt att garantera djurens välfärd under veckolånga havstransporter, det här säger åtminstone djurrättsorganisationer. Varför exporterar EU levande djur istället för kött? Och hur stor är risken att virus och sjukdomar uppstår under sådana trånga och långa transporter? Och vems är sen ansvaret om det går på tok? Ett exempel är i mars då 1600 nötkreatur ombord på ett fartyg i spanska Cartagena avlivades eftersom djuren var i så dåligt skick när de togs i land där och hade börjat dö av svält och törst. Vi kan gå lite närmare in på det här exemplet lite senare här idag. Sebastian Hjelm, livsmedelssäkerhetsdirektör vid Jord- och skogsbruksministeriet. Välkommen.
Tack, tack.
Och Heidi Hautala, EU-parlamentariker. Välkommen.
Tack.
Jag tror att din mikrofon var avstängd, men den är säkert på nu. Så vi säger välkommen en gång till.
Tack, Bettina.
Och sen har vi med oss från Åbo Birgitta Wahlberg som är universitetslärare i offentlig rätt och också ordförande för Finlands djurrättsjurister. Välkommen också du.
Tack så mycket.
Jo, alltså jag tänkte börja med den här frågan som många människor nu ställer sig eftersom nyligen så var det stopp i Suezkanalen och där så rubricerades det sen om otaliga fartyg som var fullastade med djur som också blev då att stå där. Och då lyftes den här frågan då upp. Och att varför transporteras levande djur och exporteras levande djur ut ur EU i så här stora mängder? Varför inte exportera kött istället? Alltså, why? Om jag börjar med Heidi Hautala.
Det finns länder där man ut ur kulturella och religiösa orsaker och anledningar kräver att slakten sker strax före att man använder köttet. Och det är nu någonting som djurvänner kanske inte borde tillåta, men så är det. Det är en sak, men det finns fortplantningsdjur som exporteras för att liksom sen leda till att...
Alltså avelsdjur?
Ja. Inte bara, jag tror att det finns mer, men kanske Sebastian känner alla de här kategorier.
Mm. Sebastian Hjelm, vad är ditt svar på den här frågan, varför?
Jag tror nog att just de här religiösa och kulturella orsakerna som Heidi var inne på är nog säkert den största orsaken. Det finns helt enkelt ett behov av levande djur som man kan slakta enligt lokala seder. Men om det är klokt eller inte så ska vi säkert komma in på här i sändningen.
Okej, det där Birgitta Wahlberg, samma fråga till dig. Omfattar du den här synpunkten att det här är huvudsakliga orsaken?
Ja, jag skulle kanske ännu dra det lite mer till sin spets och säga att för det första så är det lagligt att göra det. Det är den första orsaken att vi inom EU då tillåter att vi har en förordning som gäller skydd av djur, hundar, transporter med stöd av det tillämpligheten av den förordningen så är det då lagligt att göra det. Och sen den andra orsaken till varför vi då sysslar med sådana här grymheter är självfallet det att det finns en ekonomi i det. Det finns ett mänskligt intresse i det och djurens lidande och det fruktansvärda lidande som det här leder till hos de här kännande varelserna så det är sekundärt i förhållande till våra intressen. Så där skulle jag säga att det är de där djupa orsakerna till det.
Jag tycker att den här diskussionen har pågått i årtionden. Bland annat så vet jag att i Storbritannien så har det funnits väldigt aktiva sådana här djurrättsgrupper som i många årtionden har ställt den här samma frågan. Birgitta Wahlberg säger här att EU tillåter det, eller att vi tillåter det. Det är lagligt. Varför är det lagligt? Heidi Hautala.
Jag tror att Birgitta har helt rätt i det, att de här djupa orsakerna är att det finns ekonomiska intressen som är helt liksom, som går över och ovan djurens välfärd. Och man kan ju tänka sig att i något skede skulle väl vår civilisation vara så utvecklad att vi kunde liksom säga att hur kan det ha varit möjligt, men att tills vidare så finns väldigt lite som försvarar djurens rättigheter i Holland till ekonomiska intressen. Så det finns en förordning i EU som försöker garantera att djurens lidande inte skulle ske, men att problemet är att den har implementerats på ett väldigt dåligt sätt. Det finns föga kontroll. Och just nu sitter i Europaparlamentet ett undersökningsunderskott som liksom granskar det här. Och jag är helt säker att de kommer med rekommendationer som betyder att de här reglerna skulle skärpas vidare. Men att hur länge kommer det att dröja att vi har i EU-traktat en bestämmelse att djurens välfärd förutsätter att såna här långa sträckor ska bli förbjudna? Det är en annan sak, och det hänger med många medlemsländer. Jag vet inte vilka medlemsländerna ens skulle vara beredda att acceptera det här.
Du tror inte att det får stöd alltså?
Inte enhälligt, för att de här ekonomiska intressen är så starka.
Vad är de ekonomiska intressena? Alltså, är det bara det att någon är villig att betala just för levande djur, eller är det billigare att transportera levande djur? Vad säger du, Sebastian?
Nu är det säkert, alltså, om vi tänker på exporten ut från EU, så är det säkert att någon är villig att betala för de här levande djuren. Men nu ska vi ju samtidigt komma ihåg att också inom EU så har vi också en djurtransport länderna emellan som är 10 gånger så stor som det som far ut från EU. Och den är ju inte heller helt problemfri. Och inom EU så kanske de största orsakerna att vi fraktar djur över gränserna är kanske det att det logistiskt är lättare. Det kan hända att små ung djur föds på ett ställe, men det är mer ekonomiskt att de växer upp på ett annat ställe. Och sen i värsta fall så kan det hända att de ännu lönar sig att slakta dem på ännu ett annat ställe. Och det är sånt som händer i ganska mycket EU-länder och till och med mycket civiliserade centraleuropeiska länder. Min uppfattning är att i Skandinavien så är det, eller ska vi säga Finland och Sverige, så är det inte bara sig lönsamt eller kanske heller det där riktigt godkänt, så det sker inte här.
Så du menar att i det här fallet så är Finland och Sverige då, nu visar citationstecken här, det kan man inte höras på radio, men bäst i klassen?
Även här är vi säkert åtminstone bland de bästa i klassen. Inte kanske nödvändigtvis för att vi har så höga etiska principer, men kanske därför att det ekonomiskt inte finns så väldigt mycket djur att exportera från Finland till exempel, och vi kan ta hand om våra djur själv. Men nu finns det säkert, jag tror att nu finns det i grunden kanske också en medvetenhet om djurs välfärd också, där det rimmar ganska illa med det här, när vi är väldigt stolta över hur väl vi behandlar våra djur i Finland och säkert också Sverige. Att det är en kanske en stor imagerisk att sen börja och fiffla med det och börja exportera djur.
Vad säger du, Birgitta Wahlberg, skulle det gå att transportera levande djur? Alltså det bara fast om det i det att man inte, det är inte ekonomiskt lönsamt att övervaka och ge såna förhållanden för de här djuren då som transporteras som det skulle förutsättas. Skulle det alltså gå att göra det på ett djurvänligt sätt?
Ja, det är så intressant att tänka sig att det skulle vara möjligt, och en vacker tanke som så. Men att det, hela den industrin som använder djur till livsmedelsproduktion eller i ett kommersiellt syfte, så det har påvisats som tusen och en gånger. Det finns rapporter, det finns doktorsavhandlingar, det finns skrifter, hur mycket som helst, som bevisar det att genast när det finns ett kommersiellt syfte så blir djurets välbefinnande eller överhuvudtaget skydd för lidande totalt sekundärt. Vi tillåter såna åtgärder, såna förhållanden, såna skador, sånt lidande som vi aldrig skulle tillåta om det skulle inte finnas det här ekonomiska, kommersiella intresset i det. Så att mitt svar är nog på din fråga att nej, det är inte möjligt. För människans intressen, människans ego, människans kanske till och med girighet så övertrampar. Så länge det är lagligt så övertrampar det. Jag skulle nästan säga allt det mänskliga och då i förhållande till djuren. Och det är det där dilemma med det som vi idag kallar för djurskyddslagstiftningen både på EU-nivå och på den nationella nivån. Att den utgångspunkt med andra ord är att vi skyddar djur men vi redan utgångspunktsmässigt tillåter användningen av ett djur med den spetsen att det är utifrån människans intressen som användningen sker. Och det snedvrider hela det där skyddet. Så att vi kommer aldrig åt genom sådana här förbättringar av den så kallade välfärdslagstiftningen så kommer vi aldrig att komma åt de där riktigt djupa problemen. Utan vi borde nog börja fundera helt om vårt förhållande till användningen av levande kännande varelser för våra intressen. Och jag tycker att den här pandemin som vi lever i för tillfälle, klimatkrisen som vi lever i för tillfälle, artbeståndsförstörelsen som vi lever mitt i, som hotar vår allas existens. Så det är en god grund att börja tänka helt om. Att vi kan inte mer vänta på EU-lagstiftning eller nationell lagstiftning som egentligen inte ändå kommer att leda till en förbättring. Nu i det här fallet då för de här djuren.
Sebastian Hjelmbaum, ordet.
Jag kan ju inte annat än hålla med utom kanske med det sista du sa. Jag tror att det lättaste är kanske ändå att åtgärda EU-lagstiftningen. Det finns ett ganska brett samförstånd av att den nuvarande förordningen som är snart 20 år gammal inte är bra. Och framförallt den tar inte alls ställning till liksom skillnader djurarter emellan. Vissa djur mår bra av en viss sorts transport och andra djurarter mår bra av en annan sorts transport. Överlag så mår de alla bättre av att ju kortare transporterna blir desto bättre. Och jag tror att där så kommer man säkert att komma framåt och hoppeligen kan det där lagfästa om att djurtransporter inte får räcka längre än till exempel 8 timmar eller till och med 4 timmar om det gäller vissa känsliga djurarter som till exempel fjäderfä. Men det där, sen det var jag skulle, egentligen varför jag satt upp handen var egentligen för att ta fasta på det fakta som att fortfarande så har vi ju liksom vår livsmedels prissättning är ju fullständigt skev. Att vi tar ju fortfarande inte någon slags ställning till matproduktionens miljöpåverkan eller till exempel djurens välfärd. Det finns liksom inte inbakat i köttpriset. Kött är ju liksom sagolikt billigt ännu idag, men det är ju bara därför att vi inte tar någon som helst liksom i beaktande att hur mycket miljön förstörs av köttproduktion, hur mycket det där man egentligen borde betala för att det här köttet skulle vara så att säga lyckligt producerat.
Heidi Hautala, vad tänker du om alltså Birgitta Wahlberg menar, hon hade inte så hemskt mycket tilltro här till att EU-lagstiftning åtminstone på kort tid gör någon skillnad. Du är en av dem som har makt att påverka här.
Ja, jag skulle hemskt gärna se att i EU-traktaten skulle det skrivas att en levande varelse har värde i sig och att den får inte behandlas på ett sätt som liksom nedvärderar den här varelsen, alltså djuren närmast. Men man kan också nu kämpa för skärpta EU-regler.
I stil med det som Sebastian Hjelm just
föreslog. Det är inget i onödan, det måste man göra också. Men att problemet har varit hittills att det finns väldigt vackra tankar som Birgitta säger, till exempel i den här förordningen som vi nu diskuterar gällande djurtransporter. Men att medlemsländerna har inte implementerat den ordentligt. det finns väldigt dåliga kontroller. Det finns otaliga rapporter om hur usla de här förutsättningarna för djuren är. Och sen EU-kommissionen till slut borde liksom utmana medlemsländer, men det hade inte gjort.
Hur menar du utmana?
Alltså liksom ta dem till inför domstolen för att de har inte implementerat EU-lagstiftning. Det är ju deras roll.
Jag måste säga att jag tittade igår på lite olika sådana här rapporter som dels alltså djurskyddsorganisationer har gjort, men dels också EU-parlamentariker som har engagerat sig i frågan från olika synvinklar. Det vanligaste felen man gör då när, nu om vi talar om långtradartransporterna först till exempel, så det är det att de lastar alldeles för många djur, alltså mera än vad det står att man har då tillstånd för i en sån här långtradare. Jag såg bland annat filmmaterial av en, trodde eller inte, en långtradare med 800 lam eller får. Vilket man kan inte liksom begripa att det ryms 800, men de hade fått det att rymmas med det att de satt in mellan, tak emellan som gjorde att de här utrymmena blev väldigt låga. En annan paragraf som man bör följa är att de ska ha tillgång till vatten under hela resan. Och då när de här långtradarna då stoppades, som liksom på ytan såg de väldigt nya och fina och allt det här ut, men det kom inte vatten ur ett enda av de här rören, så de var alldeles uttörstade, de här djuren som då hade rest i mycket mer än de här 8 timmarna som Sebastian Hjelm här talade. Så då talar vi om sånt som inte ens handlar alltså om det att det skulle vara någon Libyen eller något land utanför EU, hur de behandlar djur, utan nu handlar det om inom EU på våra egna landsvägar.
Och sen kan man tillsätta att temperaturen är ofta väldigt hög så att djuren lider ännu mera.
Eller väldigt låg och så fryser de
igen. Hur kan vi sitta här och säga att alltså om vi skulle köra omkring på våra vägar i Europa säg att du har en bil som heter skrutti och kofångaren hänger efter och studsar på vägen och vet du, det strittar ut muttrar från däcket, så skulle någon stanna direkt och jag menar det är också olagligt. Det här är ju också mot alla förordningar och lagar.
Det är så.
Varför
det finns ingen kontroll.
Ingenting?
Det finns föga kontroll.
Men varför finns det ingen kontroll?
Ja, det är ju medlemsländerna som borde se till att det finns kontroll.
Och det är ju lite så att det sker problem. Och det sker problem inom EU-länder och mellan EU-länder. Men ska vi säga att de verkliga problemen uppstår ju nog faktiskt, i min mening, då när man kör de här långtradarna över östgränsen mot Kazakstan, mot Mellanöstern. Där så slutar helt enkelt EUs jurisdiktion och de här livsmedelsföretagen skulle ju ha alla möjligheter att kräva att reglerna ska åtföljas även i de här destinationsländerna. Men det görs ju inte, för det är klart, för det skulle ju kosta mer och det skulle vara på allt sätt besvärligt och vi på ett sätt tvår våra händer. Men jag menar, livsmedelsbranschen, jag menar, var du än tittar på livsmedelsbranschen så sker det ju fusk. Det är ju den sorgliga sanningen. Det är en enorm global business. Och det där, och tittar du lite närmare så det är klart att det finns fel. Och det är det att de är så motbjudande, de felen som vi ser och så uppenbara när vi tittar på djurtransporter. Men jag är helt säker på att inte djurtransporterna i sig är något mer olagliga än livsmedelsbranschen i allmänhet. Det är bara att det finns en så väldigt stor volym och det är så väldigt lockande att lite fiffla där och tumma på reglerna. För att marginalerna är det där, kan vara stora och strafferna är mer eller mindre obefintliga.
Men är det inte så faktiskt, det som sades av Birgitta och kanske också av Sebastian, att den här pandemin är en chans nu att komma till den slutsatsen att vi äter allt för mycket kött. Och det finns många som också, för att de är djurvänner, inte längre vill äta kött, eller det är väldigt selektiva, de äter bara lite och då. Och de vill veta varifrån de här djuren kommer. Så jag tror att den här pandemin som nu visar att de här liksom zoonoser som kommer från djuren till människan är kanske ett sätt att åstadkomma en förändring.
Jag vill faktiskt prata om de här zoonoserna om en stund, men jag måste ta fast i vad du säger här, för att om det stora problemet är också de här religiösa och kulturella orsakerna och så det där exporterar vi djur till exempel alltså till arabländer och till det där Libyen till exempel, vilket var ett aktuellt fall här nyligen, så då handlar det ju inte om att man i EU mitt i allt eller att folk börjar tänka att kanske man ska äta mindre kött, utan det, jag ser inte hur den här efterfrågan då på något sätt skulle...
Det finns ju väldigt många traditioner och seder i olika länder. Mm. Kanske nu mestadels utanför EU, men också inom EU, som egentligen plågar människor. Titta nu på det här liksom, att man tar kirurgiska åtgärder mot flickorna.
Alltså du talar om female genital mutilation.
Ja, och det finns som vi inte längre kan begripa och godkänna. Och det finns mera och mera lagstiftning som förbjuder det här. Så kanske vi är nu på väg till en tidsålder där vi måste titta på samma sätt på djuren. Alltså att vi måste utmana de här seder och traditionen, för det är väldigt liksom... De åstadkommer mycket plåga och lidande för djuren.
Vad tänker du, Birgitta Wahlberg, om det här som Heidi har talat om?
Ja, jag håller fullständigt med Heidi, och jag skulle vilja göra en korrigering till det som jag sa tidigare. Jag menar alltså inte att inte EU-lagstiftningen eller nationell lagstiftning skulle göra någon skillnad för djuren. Det säger jag inte, men jag säger det att man kommer inte åt med den gällande paradigmen, alltså det synsättet vi har på djur och den lagstiftning som vi har, som vi kallar för djurskyddslagstiftningen, så dens grundvalar är så snedvridna, så vi kommer inte åt de här djupgående problemen med den lagstiftningen, fast vi skulle ändra på hur vi kommer. Om man jämför det med att bygga hus, så skulle vi diskutera om att hur ska vi täppa till läkande tak eller vilka tapeter ska vi ha. Men det där huset skulle ändå vara på en snedvriden grund. Så att vi kommer inte åt det med den lagstiftningen, utan vi måste tänka helt om, så som Heidi också nu sa, att det där, vi måste tänka helt om vårt förhållande till andra kännande, upplevande varelser som vi behandlar dags dato på ett fruktansvärt sätt. Och det som jag tycker att är det viktiga i det här sammanhanget att förstå, att så som de här djurtransporterna, så också lagstiftningen, på ytan ser de fina ut. Om det skulle vara så att du, Bettina, hade ett bra exempel på att om vi skulle köra här runt med en bil som muttrarna skulle falla isär, om vi skulle se att det skulle vara en dålig bil, så skulle vi genast åtgärda det. Men så som lagstiftningen, så också de här djurtransporterna, de på ytan ser de ganska bra ut. Men där vi sitter egentligen på en tickande bomb beträffande till exempel zoonoser, pandemier, klimatkrisen och så vidare och så vidare. Och det som jag tycker att är det viktiga i sammanhanget är det att vi också människor är flockdjur. Det är vad ett land gör eller vad EU gör och tar skarpt ställning för någonting som är det bästa för oss alla. Så det gör andra efter. Det är bara en tidsfråga. Det är någon som alltid lyfter upp handen och säger hej, det här är fel. Vi kan inte göra så här.
Sebastian Hjelmbaum, ordet.
Ja, det finns ju många sätt att komma in på det hela. Men om jag nu tar fasta på zoonoser som är det...
Du är veterinär till först.
Jag är veterinär och jag måste säga, redan vi studerar på 80-talet så förfasar vi oss över det att i Mellaneuropa och på de brittiska öarna så hade man fortfarande djurmarknader. Var man på veckoslutet så möttes alla djurerna och så handlade man med djur och så hade man en djur som besteg kossorna och så vidare. I Finland hade vi ju gått över till artificiell insemination redan liksom 10-tals år tidigare. Och det är klart att i samband med de här djurträffarna och djurtransporterna så sprids det ju massor av sjukdomar. Och det som sprids inom ett land så i lika hög grad så sprids det ju över länderna. Så det är klart att vill man helt enkelt, om du bara tittar på zoonosrisken, så borde du förbjuda internationella djurtransporter på direkten. Det är klart att det sprids vissa sjukdomar också i form av köttförsändelser, men i betydligt mindre grad. Och framförallt om vi tänker på virus som just för tillfället är aktuellt, så virus egentligen sprids ju inte med död vävnad, utan det krävs att det är ett levande djur som för det här viruset vidare till nästa djur. Så att vill man minska på den risken, så är det klart att man borde förbjuda internationella transporter. Och jag har sett åtminstone en förslag, jag vet inte om det kommer från EU-parlamentet eller om det kommer från olika intressegrupper, men där man helt klart går in för att man förbjuder transport av djur utanför EU. Och det är nog, det är klart att det finns en viss bransch där som skulle ta stryk av det, men att helt liksom logiskt så finns det ingen orsak varför vi skulle fortsätta exportera djur från EU. Och det är som sagt, det är bara 10% av alla transporterna i EU, så det skulle inte ens ekonomiskt vara någon jättestor grej.
Vilken bransch skulle ta stryk? Vem är det som skulle ta stryk?
Nu är det ju helt enkelt den här transportbranschen också, i viss mån säkert husdjursproduktionen som i vissa
men du
nischer.
Men du sa just till exempel inte Finland då, utan vilka länder i Europa är det som...
Irland är ju ganska stort.
Irland är stort, Holland är stort, till och med Danmark är ganska stort, stor exporterare av levande svin. I och för sig de flesta går väl över gränsen till Tyskland för att slaktas där, men att det där... Nu finns det helt... Frankrike är en stor exportör av nötkreatur, att nu finns det finns de länderna och de delarna av branschen som lever väldigt gott på det här. Och det är ju en bransch som har vuxit enormt under de senaste 20 åren, hela den här transporten.
Alltså den har vuxit, den har ingalunda minskat.
Den har inte på något sätt minskat. Den har alltså det där, jag tror att under de senaste... Den har åtminstone mångdubblats under de senaste 10-20 åren.
Mm. Det som man ser väldigt tydligt i Europaparlamentet är att det finns många intressenter representerade i jordbruksutskottet som väldigt ofta reagerar häftigt mot alla försök att liksom på något sätt begränsa köttproduktionen eller köttbranschen.
Men nu ska jag vilja särskilja de här därför, för att jag tror att många konsumenter som konsumerar kött så tycker att det är helt okej alltså att exportera kött men inte levande djur. Att det är just det som på grund av både smittorisken men också på grund av djurrättsliga aspekter.
Men det, så, det är inte så att
jag menar, hur hänger det ihop?
Jag vet inte hur det hänger ihop, men att det finns ett starkt behov att begränsa köttkonsumtion i världen, speciellt i rika länder. Det är också liksom markanvändning och allt det här, att vi slösar resurser som är knappa. Och sen, alltså det gäller ju en sån här storskalig produktion av djur som borde bort som första. Så att det som där den här liksom transporterna hänger ju i min mening, så vitt jag vet, med en storskalig produktion.
Ja, jag förstår vad du menar, men jag tänkte just det att det, om man talar om uttryckligen de här transporterna av levande djur, så tror jag att det är lättare för... Eller man skulle tro att det är lättare för folk att enas om att det är
jo,
liksom det
absolut.
Största problemet
absolut.
Att först åtgärda.
Ja, men det utesluter inte den faktum att det finns starka intressegrupper inom livsmedelsbranschen och jordbruksbranschen som tycker att det här är liksom ideologiskt... Så att det finns ideologiska orsaker att begränsa det. Att man tar alltid liksom... Man är väldigt försiktig med såna.
Och då håller varandra om ryggen väldigt starkt.
Ja,
att de vet att tala vi illa om mjölkproduktion idag, så då kan vi tala illa om kött imorgon. Ja. Så att det är nog en lobby som är ganska stark och svår att påverka. Det vet säkert Heidi betydligt bättre än jag.
Men jag tror, Bettina, du har absolut rätt faktiskt. Att nu kanske det är bäst att koncentrera sig på de här transporterna. Och det finns en möjlighet att det som kommer ut ur Europaparlamentet nu inom några månader. Kanske sen får kommissionen att agera.
Jag måste säga att det här som Sebastian Hjelm tog upp här tidigare, det här med pandemi och som nu vi lever mitt under en pandemi och zoonoser. Så bland annat så har brittiska tidningen The Guardian synligt bevaka både den här Suezkanalblockaden som ledde till då att det var en massa djur på olika fartyg som blev stående där utan tillräckligt med mat och vatten. Och då talade de om det som en biohazard, alltså en verklig sån här risk för att om det riktigt går illa och de står länge där och så börjar djur dö ombord. Och vad är det för sjukdomar som då kan... Jag ställer en fråga till Sebastian igen. Vad är det som kan hända?
Ska vi säga att om vi är riktigt noggranna med det, så kan de ju egentligen inte bli, de kan ju inte insjukna i några andra sjukdomar än de som de bär med sig i de flesta fall. Och tanken är ju såklart att...
Men kan virus mutera där till exempel?
Nej, det tror jag inte. Inte i den grad att det skulle vara något problem. Men jag tror att mer när man talar om biohazard här, så talar man ju faktiskt om att om de här djurarna i massor börjar dö på båten, så det är klart att det att du har massor döda djur på båtar och inte vet vad du ska göra med dem, så det där så innebär såklart en risk. Och såklart så slänger man dem över bord och då kan de ju flytta i land, och i värsta fall så kan de ju föra med sig sjukdomar till de länderna där de flyttar i land. Men jag tycker att det är kanske lite, den här biohazard-delen är kanske lite överdriven just i den frågan. Att nu är det kanske en, ska vi säga, vad gäller djurvälfärd så är det stora problemet det att de här, om det går någonting snett i logistiken så är de där djuren väldigt snabbt i livshotade situationer där det inte finns mat och inte finns vatten tillräckligt.
Därför tog jag upp här i början den här situationen som skrevs om redan långt före eller flera veckor innan Suezkanalens den här kris. När ett fartyg låg på tvären och ingen trafik kom igenom. Så då skrevs det mycket om ett fartyg som var på väg ut ur Spanien. Spaniens, jag minns inte vad den här lilla hamnstaden hette. Ombord fanns det 1600 kor som var på väg, om jag nu har förstått saken rätt, till Libyen. Det kan hända att, ja.
Jag tror att de var på väg till Turkiet och så vägrade Turkiet ta emot dem, så skulle de skickas till Libyen och så bollades de runt och ingen ville ha de här stackars djurarna på grund av att det fanns en sjukdomsrisk.
Och sjukdomsrisken fanns därför för att de hade bristande veterinärintyg.
Precis.
Okay. Och sen slutade så att det här fartyget åkte av och an där och försökte få tillgång till olika hamnar, släpptes inte in någonstans, djur började dö. Och då styckar man dem och slänger dem över bord, just så här som du sa. Flera hundra stycken slängdes över bord. Till slut så tog spanska Cartagena in det här fartyget. Och där så tömdes det och djuren var i så dåligt skick att alla de som var kvar ännu vid liv måste avlivas där på plats och ställe i hamnen. Och det där, då frågar jag en gång till om den här sjukdomsrisken. Om vi nu frånser det här enorma lidande för de här djuren med det här. Och vi tänker på konsekvenserna. Ser du där att det är någonting som kan...
Det är nog svårt att se förbi det där lidande och helt enkelt det onödiga i hela liksom operationen. Du har 1800 nötkreatur som ska kunna bli mat, som ska kunna åtminstone bli mat, men måste dö i onödan. Inte säger jag egentligen sjukdom, men de var spanska djur från första början. De kom lyckligen tillbaka till Spanien och avlivades där. Jag tror inte att de hade utvecklat några egentligen sjukdomar under den tiden. Den risken är inte så stor där. Det är egentligen en större risk om de ska ta i land i något annat land. Och på ett sätt kan man ju säga att det var ju tur att de inte kunde göra det eftersom de inte hade de tillbörliga intygen. Man måste ju ändå utgå från att eftersom vi har ett visst system där man intygar djurens hälsa så gott det går, så börjar man tulla på de reglerna, så då har vi nog åtminstone ett pandemi som börjar härja betydligt mer än idag.
Ja, vad säger du, Birgitta?
Jag skulle just ge ordet till dig.
Varsågod.
Jag skulle vilja kommentera till den där tidigare diskussionen om den där ekonomiska synen, att hur är det möjligt att det bara liksom är mer och mer ekonomiskt. Och det där, och en kort kommentar till det. Det är möjligt att det växer. Det är ingenting att bli häpen över att ekonomin är där. Så länge det är tillåtet och lagligt så är ekonomin där. Människan ser till att den där ekonomin är där så länge det är tillåtet och lagligt. Men det var bara en kommentar. Jag skulle ta fasta på det där som Sebastian just sa om nödvändigheten. Att det, där, det är just den delen, nödvändigheten, som vi borde nu ta fasta på riktigt ordentligt. Och lite med hänsyftning också till det som Heidi sa om behovet av att dra ner på köttkonsumtionen. Kanske till och med avsluta den helt och hållet. Det är ditåt vi borde börja gå både i våra diskussioner, i lagstiftningen, i samhällena överhuvudtaget. Att vi har en nödvändighetsprincip som vi överväger människans intressen med andra levande kännande varelsers intressen. Och vi måste stiga ner från den här piedestalen som vi står på, att vi på något vis härskar över allting. Och vi lever i en värld var vi har kunnat bevisa att vi inte klarar av det. Vi lever i en allvarlig klimatkris. Vi lever i en kö av pandemier eller zoonoser. Vetenskapsmän har varnat för de här, eller vetenskapsidgare ska man väl säga, har varnat för att det, och att det är ännu mer på kommande. Om vi inte nu tar skeden i vackra hand så är det en kö av zoonoser. Riskerna är väldigt stora. Så att vi måste börja tänka om helt enkelt från en nödvändighetsperspektiv. Att det är inte mer nödvändigt att varken transportera eller producera framförallt de mängderna djur som vi dödar, slaktar, transporterar, håller. För vad? För vad? Det är inte nödvändigt för vår överlevnad och absolut inte för vår gemensamma värld.
Heidi Hautala, du kommenterar.
Man kan ju tänka sig att om det uppstår att det är omöjligt, som Birgitta säger, och jag tror att det är helt sannolikt att det är så, att det är omöjligt att transportera djur så att man tar i akt deras välfärd till exempel tredje länder, till exempel Libyen och Turkiet och allt det här. Så det kan ju vara att den här näringen på något sätt upphör, för att om det blir liksom så tydligt att man kan inte, och att det finns en lag men det finns olaglig praxis.
Men jag tänker så här, att det finns många människor som lyssnar nu som tänker tvärtom nu så här, att men då är det ju jättebra att vi har egen produktion i Finland och att det alltså att vi på nära håll, vi har korta transportsträckor, tvärtom går tillbaka till någonting som har funnits förr då djur kunde slaktas alldeles nära, alltså till och med på egen gård. Sebastian, nicka.
Jag nickar, för jag tänkte att jag hoppades att jag skulle få sista ord här och säga.
för det finns bara någon minut kvar.
Tänker man det där, tänker man att fortsätta med att äta kött, vilket jag antar att många av oss
gör,
hoppeligen kanske lite mindre än tidigare, för det finns det allt fog för. Så tycker jag att då ska man nog kanske ändå hålla på den inhemska köttproduktionen. Förvisso har vi problem, och det finns klart miljöpåverkan här hemma i Finland också. Men framförallt om man är orolig över djurens välfärd, så tycker jag nog att jag kan brösta det här och säga att nu är finsk husdjursproduktion ändå mycket lokal och mycket småskal jämfört med allt det som du hittar utanför landets gränser. Att på det sättet så kan jag nog gott förorda att man äter inhemskt kött.
Jag håller med, men att det är inte sant att det inte skulle uppstå problem för djurens välfärd. Och där kan man också konstatera att de här djurskyddsorganisationerna gör ett väldigt bra arbete. För att de kommer till offentligheten och de upplyser allmänheten om de här grymma levnadskonditioner som finns då och då.
Plus att vi inte mer kan tänka att det är Finland och resten av världen, utan vi lever i en global värld. Och med den köttkonsumtionen som vi har, eller användningen av djur överhuvudtaget i livsmedelsproduktionen, så äter vi samtidigt kommande generationers möjligheter. Och där måste vi bära ett ansvar.
Det fick ni alla slog som att få oss lista ordet här, men tyvärr så nu tar tiden slut helt på riktigt, så att jag tackar er allihopa. Här var Heidi Hautala, EU-parlamentariker, deltog här idag. Sebastian Hjelm, som är livsmedelssäkerhetsdirektör vid jord- och skogsbruksministeriet, även veterinär. Och Birgitta Wahlberg, universitetslärare i offentlig rätt och samtidigt ordförande för Finlands djurrättsjurister, som deltog i Slag efter 12 idag denna tisdag. Mitt namn är Bettina Sågbom. Imorgon en ny debatt, samma tid, samma kanal. Vi hörs då, hej då.